Här är Kulturnytt. EU:s nya regler för import av antikviteter som syftar till att minska plundring har kallats absurda av franska antikhandlare. Och när branschorganisationen Sinoa nu träffas i italienska Milano är reglerna något som kommer att diskuteras. Det säger Erik Edelstam som sitter i styrelsen.
Det är en av punkterna som vi diskuterar i och med att den är så pass aktuell.
Reglerna som träder i kraft den 28 juni är tänkta att stoppa handel med stulna föremål från till exempel otillåten gravplundring. Det nya är att det kommer att krävas omfattande dokumentation vid import av vissa föremål från utanför EU-land.
Jag måste ha dokumentationen för att var säker på att jag får in föremålet.
Erik Edelstam håller med sin franske kollega att de nya reglerna kan begränsa importen även av helt oproblematiska föremål till EU.
Framförallt då kanske av de föremålen som inte just nödvändigtvis är de här gravfynden som liksom jag tror att de allra flesta människor har en förståelse för är känsliga, men för den andra typer av föremål som har sitt ursprung i ett tredje land som kanske egentligen inte är speciellt kontroversiella men där det då inte finns tillräcklig dokumentation kring. Jag skulle tro att det är liksom det största problemområdet.
Och det här gäller förstås även privatpersoner, säger Erik Edelstam.
Man kan tänka sig att man ärver en släkting som har bott i USA eller Australien eller någonting och som äger föremål som då har sitt ursprung utanför EU-länderna och har ett högt värde, så måste du även som privatperson ansöka om importtillstånd.
Erik Edelstam, reporter Anna-Karin Ivarsson. Rapparen Yasins spelning på Alive Festival i Borlänge i början av juli ställs in, det skriver Aftonbladet. Beslutet har fattats efter en samlad bedömning med hänsyn till festivalens helhet, skriver festivalen på sitt Instagram-konto. Yasins spelning på Brännbollsyran i Umeå ställdes nyligen in efter att polisen avslöjat en mordplan mot rapparen och gripit två personer. Det skulle blivit hans första spelning på nästan 10 år. 12 anställda på Uppsala stadsteater riskerar nu att bli av med jobbet efter att teatern hamnat i en ekonomisk kris.
Vi är och har varit länge i en chockartad tid och det är för jävligt. Ska det gå till så? Nej, säger jag.
Harry Fridländer är skådespelare och med i fackförbundet Scen och film på Stadsteatern. Efter den tidigare bokföringsmiss spenderade teatern 37 miljoner kronor de inte hade. Teaterns nuvarande vd Rickard Lekander har fått ärva problemen som uppstått efter missen och nu krävs uppoffringar för att få rätsida på ekonomin.
Det är tuffa besked, det är tuffa prioriteringar, tråkigt och ledsamt, men nödvändigt. Min förhoppning är att vi är vid rätt kurs 2026. Det är snabbt marscherat ändå och det är långa bromssträckor när vi har med kulturinstitutioner att göra. Det är långa planeringshorisonter och så. Men jag hoppas på 2026.
Men trots tuffa tider ska teatern fortsätta leverera kvalitet till publiken, säger Harry Fridländer.
Trots denna jävla skitsoppa som vi har fått i knät så kommer vi erbjuda vår publik högkvalitativ teater.
Harry Fridländer, skådespelare och talesperson för facket på Stadsteatern i Uppsala. Reporter var Anton Nornell på P4 Uppland. I helgen spelar Håkan Hellström på Ullevi i Göteborg och med det inleds årets konsertsommar. Men ännu råder väskförbud på större evenemang trots att terrorhotnivån i landet sänks. Så hur ska man göra som besökare? P4 Göteborg har rådfrågat konsertbesökare i kön till Håkan Hellström, spelningen.
Jag har snickarbrallor så att det är mycket bra fickor. Och sen även när det regnar så kommer jag också ha en regnjacka.
Elio Sjöström kravlar sig ut ur tältet i närheten av Ullevi i Göteborg. Det är i väntan på Håkans första spelning. Hon har valt att köa i flera dagar inför konserten. Väskförbudet gör att hon tvingas tänka till kring prylar att ta med in.
Så verkligen krympa ner vad det är man verkligen behöver. Alltså det blir telefon, hemnycklar, öronproppar.
Även Nina Leoni kör till Håkan. Också hon planerar byxor med stora fickor.
När vi skulle på en annan konsert då hade jag alltså saker för 6 personer i de byxorna. Dock ramlade de ner till slut, men det får knyta dem lite hårt så funkar det.
Reporter var Karin Ivarsson på P4 Göteborg. Sist i Kulturnytt med Andrea Valderrama.
P2 Musikhistoria. Carlo Gesualdo, mord och madrigaler.
Det skulle kännas skönt om han mådde dåligt, men det får vi nog gissa att han inte gjorde.
I mean, everybody loves a good murder story.
Att inte göra någonting skulle ju försvaga hans manlighet.
Let me die of my pain.
Lyssna när du vill i vår app Sveriges Radio Play.
Visst vill du vakna på rätt sida? Få den bästa starten med oss i klassisk morgon just när dagen börjar vakna.
En klassisk morgon med inspirerande klassisk musik. Perfekt både om man vill ligga kvar och dra sig en stund eller för att få bra energi att ta med sig in i dagen.
Du hör oss alltid i P2, en klassisk morgon.
Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.
Ja, Patrik Påsen heter jag som faktiskt inte bara lyssnar på P2, jag pratar i den också. Först tänkte jag att vi skulle få höra lite musik från 1700-talet. En kvinna som heter Anna Bohn. Hon hade det inte jättelätt när hon var liten, men visst gjorde hon musik ändå? Ja, det är klart. Musik skriven i det tidiga 1700-talet, och då tänker du piano, då? Nej du, och det där tanken är helt rätt. Anna Bonn, hon skrev den här musiken för cembalo förstås. Sarah Cahill var dock mera lutad åt att spela musiken på piano. Och det går ju. Jag sa att Anna Bonn inte hade det så lätt när hon var liten. Det var nämligen så att hennes mamma var sångare och hennes pappa var librettist, det vill säga han skrev operatexter, och så var han också lite involverad i en del annat på operan, så att de reste väldigt mycket. De var egentligen aldrig hemma alls. Och då gjorde de så att de satte lilla Anna i musikskola. Och det var faktiskt lite märkligt nog den musikskola snedsträck barnhem som Vivaldi hade jobbat på. Det här var dock 2 år efter det att Vivaldi hade dött, så han var ju inte kvar. Men skolan snedsträck barnhemmet snedsträck musikundervisningen, den fanns, den var bra. Och eftersom hon inte var föräldralös så fick faktiskt pappa och mamma betala för att hon skulle få vara där. Men det gjorde de. Och då kunde ju hon vara där medan föräldrarna reste en hit, en dit. Och så småningom så fick de återförenas. Men då var faktiskt Anna Bonn betydligt äldre. Hon var 4 år när hon kom till barnhemmet musikskolan. Och hon var åtminstone 16-17 när hon hämtades av föräldrarna. Och då åkte de till Bayreuth och bodde där. Och så småningom hamnade de sen hos fursten Esterhazy i Österrike. Där fanns ju också så småningom Haydn, han som hade hand om orkestern på slottet Esterhazy. Och det var faktiskt just där, när familjen arbetade där åt fursten, som Anna Bonn kom på den briljanta idén att ge ut sin musik, bland annat de här cembalosonaterna. Däremot är det lite oklart när hon skrev dem, men det var ju naturligtvis innan de gavs ut. Det är ju logiskt att tänka. Thank you. Det är dansk musik det här. Han som har gjort den heter Louis Glass och det här är ur hans femte symfoni. Det var Rhenska filharmonin i Koblenz som spelade under ledning av Daniel Reiskin. Den törstar, det är musiket av Sven-Erik Bäck. Här var det Svenska kammarkören som sjöng under ledning av Simon Phipps. Jo, denne Sven-Erik Bäck, han var en kompositör som sammansmälte lyrisk italiensk tolvton med det tonspråk som musikerna i måndagsgruppen framfäktade. Ja, det sa man om honom då. Och måndagsgruppen, de gillade ju modernt och under stunden så var ju musiken så avancerad att den inte alltid var så lättlyssnat. Men Sven-Erik Bäck, han skapade musik som gick hem, inte minst hos körer. Och man kan ju hålla med om att är det svårt, då är det ju extra kul att sätta tänderna i det. I måndagsgruppen då hade Sven-Erik Bäck dessutom sällskap av Erik Eriksson, den berömde körledaren. Det hade ju varit väldigt kul att höra vad de pratade om. Christian Poltera och Ronald Breutigam, de spelade tillsammans den sistnämnde på pianot och den andra, den jag nämnde först. Alltså Christian Poltera, han spelade på cellon. Felix Mendelssohn gjorde musiken cellosonat nummer 2 i D-dur. Så heter stycket. Det kom på 1840-talet. Now you're in it so deep you could break. The locks on your door are starting to shake. The things you never named are sifting through that surface of shame. But love is not a beast to tame. It's not gold to hoard or a game you play. No, love is not a beast to tame. It's not a price you win or a statue you claim. You're a man who settles every deal in $100 plates serve your meals, but loneliness feels the same when everyone knows your name. It's not gold to hoard or a game you play. No, love is not a beast to tame. It's not a price you win or a statue you claim. Love is not a beast to tame. Så heter musiken som Isabella Lundgren framförde här. Hon har gjort både texten och musiken. Och sen har hon med sig Johan Lindström som spelade på keyboard, Dan Berglund kontrabas och Nils Törnqvist på trummor. Fast det var väldigt försiktigt spelat får jag säga. Den här kvinnan, Isabella Lundgren, hon är barnfödd i Karlstad. Det är ett lustigt uttryck det där förresten. Alla som föds är väl barn. Hon dök upp i alla fall 1987. Och så tog hon sig efter musikgymnasium i Karlstad till New York. Och där höll hon på mycket med jazzmusik. Dels lärde hon sig en hel del och så uppträdde hon dessutom i stan New York alltså. Och sen kom hon tillbaka till Sverige och då studerade hon teologi. Och intresset för filosofi och existentiella frågor påverkar också hennes musikskapande, säger hon. Och det är ju inte så konstigt. Man skriver ju om det som man tycker är viktigt. Musik av Ethel Smyth, hennes stråksvit i E-dur. Här var det Lausannes kammarorkester som spelade och det här var ett ganska tidigt verk av Ethel Smyth. Hon är väl kanske mer berömd för sina operakompositioner och att hon slogs för att brittiska kvinnor skulle få rösträtt i början av 1900-talet. Men Ethel Smyth, hon var ju musiker. Hon skrev gärna musik för orkester. Och här var det ju en ganska liten orkester, Lausannes kammarorkester med Joshua Weilerstein som dirigent. Det brukar man kalla kammarorkester när det inte är full styrka så att säga. På samma sätt som en stråkkvintett kan kallas för kammarmusik så tänker man då på det mindre rummet. Men idag säger vi ju inte kammare, vi säger ju rum. Men man säger ju inte rumsorkester för det låter ju lite konstigt. Man är inte van. Men för övrigt så får man ju inte in en kammarorkester i ett vanligt svenskt rum heller, hur man än pressar på. Möjligen om man har en extremt öppen planlösning så kanske att det går. Musik av Jan Ladislav Dusek, en pianosonat i fismoll, en elegi till minne av prins Louis Ferdinand av Preussen. Här var det Jean Flambavosé som spelade. Ja, den där Jan Ladislav Dusek, han var en duktig och ambitiös tjeckisk kompositör i det sena 1700-talet. Det blev inte bara pianostycken, även om det var det som Jan Ladislav Dusek tyckte mest om att jobba med. Så pass att han också gav ut en pianoskola. Man ska minnas att det instrument som han använde, pianoforte, det var rätt nytt. Klangen var lite mjukare och svagare än de moderna flyglarna, men då på den tiden när det inte fanns några moderna flyglar så var ju det här ett klart framsteg. Det gick att spela på ett annat sätt, man kunde moderera anslag och tonbildning på ett pianoforte på ett helt nytt vis. Doseks pianoskola kom därför väl till pass. Men han behärskade även som sådana där udda instrument som ja, glasharmonika till exempel. Och så alla dessa resor till franska drottningen, engelska huvudstaden, hälsa på Carl Philipp Emanuel Bach i Hamburg när han var där, och konsertresor till Berlin och Sankt Petersburg. Ja, för att bara nämna något litet. En man som det svischade om, kan man tänka, ständigt något på gång.
Thank you.
Det är Benjamin Bernheim som sjunger solo här tillsammans med Prags filharmoniska orkester. Emanuel Villom är det som dirigerar, och det är Gaetano Donizettis romantiska Kärleksdrycken. Här var det Nemorinos romans. Det är en ganska söt historia. Där lurar de en ung man att han har ett kärlekselixir, och han är väldigt förtjust i en flicka. Kan han få henne att dricka det där, då kommer hon att bli kär i honom. Fast det är bara vanligt rödvin i flaskan. Blir han blåst således? Nej då, allting slutar faktiskt gott. Till skillnad från en del andra italienska operakompositörer så skrev Donizetti inte bara en rad med fina operor. Här kom en massa kammarmusik och symfonier också. Dessvärre drabbades han så småningom av en komplikation av könssjukdomen syfilis, och det där innebar att han mådde extremt dåligt i huvudet och hamnade på mentalsjukhus. Syfilis, det gick ju absolut inte att bota på 1840-talet, så att han dog 1848.
Thank you.
Johan Helmich Roman, han som skrev den här Drottningholmsmusiken, han har gjort den här musiken också. Den är ju rätt avancerad. Asagio för violinsolo. Här var det Fabio Biondi som spelade det här violinsolot. Och det som kommer nu, det är också för bara ett instrument, men ett annat instrument. Vilket?